Before we start this morning, I thought that I would say just a few words about the selection of topics for the course of lectures.
Innan vi fortsätter idag så ska jag säga lite grann om de ämnen som vi har valt att tala om under den här kursen.
Someone asked yesterday what the topics would be discussed during the 3 days.
Det var någon som frågade igår vilka ämnen tänker vi ta upp under dessa 3 dagar.
And I think I mentioned most of them. Yesterday we discussed the doctrine of the church.
Jag tror att jag har nämnt de flesta av dem. Igår talade vi om Bibelns lära om kyrkan.
Today we want to start with the doctrine of Christ and the Holy Trinity.
Idag ska vi börja med Bibelns lära om Kristus och den heliga treenigheten.
And then as we have time, if we have time, we want to discuss the question of the evil spirits.
Och blir det tid över idag ska vi tala om de onda andarna.
James's doctrine about faith and works.
Och vad Jakob lär om tro och gärningar.
The bondage of the will and conversion.
Den trälbundna viljan och omvändelsen.
Christian freedom.
Den kristna friheten.
And the doctrine of election.
Och Bibelns lära om utkårelsen.
Now it may seem that these lectures are not very closely connected with each other.
Nu kan det ju tyckas som dessa olika ämnen inte alls hänger ihop med varandra.
But the assignment that I had when I was invited to come to Sweden for this quarter.
Men det önskemål som uttalades till mig när jag kom hit för att tala om bibliska lärofrågor.
Was to talk about just doctrines of the Bible.
Det var att jag bara skulle ta upp olika lärofrågor.
And I didn't know which ones I should discuss.
Och jag visste inte vilka lärofrågor ni ville jag skulle tala om.
Because certainly 3 days is not a great deal of time to devote to this question.
Det är helt klart att 3 dagar är inte en särskilt lång tid för att hinna ta upp lärofrågor.
So I asked a number of times, well, which doctrine should I take up?
Så jag har frågat 4 gånger, vilka lärofrågor ska jag behandla?
And Dr. Erlandsson and Lars Enquist finally gave me a list of subjects that I should discuss.
Och slutligen så gav mig Dr. Erlandsson och Lars Enquist en förteckning på frågor som kunde vara
and
lämpliga.
These are the subjects that were requested.
Det är alltså ämnen som man har frågat om.
So I said yesterday we talked about the doctrine of the church.
Så igår talade vi alltså om läran om kyrkan eller församlingen.
Which is certainly a very important subject in the whole world today.
Och det är förvisso ett mycket viktigt ämne i hela världen idag.
And especially also in Scandinavia.
Och i synnerhet också i Skandinavien.
When I first came to Sweden in 1972,
när jag kom till Sverige första gången 1972,
I quickly learned that the term free church is not a very popular term in Scandinavia.
Då fick jag snart lära mig att uttrycket frikyrka, det är inget populärt ord i Skandinavien.
It almost seems as though such a thing as a free Lutheran church was an impossible concept.
Det tycktes nästan som tanken på en fri luthersk kyrka var en omöjlig tanke.
Because free churches were churches that had forsaken the Lutheran confession.
Eftersom frikyrkor i Skandinavien var någonting som hade övergivit den lutherska bekännelsen.
We all know that there was a time when Axel B. Svensson was inclined toward the idea of a free Lutheran church.
Vi vet att det var en tid när Axel B. Svensson var benägen och kämpade för en fri luthersk kyrka.
When he read Dr. Pieper's Christian Dogmatics.
Sedan han hade läst Dr. Pieper's kristliga dogmatik.
Probably the best book on dogmatics produced by a Lutheran theologian in America.
Förmodligen den bästa dogmatik som har producerats av en luthersk teolog i Amerika.
Axel B. Svensson was impressed by the doctrine taught by Franz Pieper.
Är denna läroboka Pieper och Axel B. Svensson var imponerad av den undervisningen han hämtade där ur.
And he recognized that this was sound orthodox Lutheran doctrine.
Och han insåg att detta var sund ortodox luthersk lära.
Around that time, Axel B. Svensson made a visit to Germany.
Omkring den tiden så besökte också Axel B. Svensson Tyskland.
And there he visited with the free Lutherans in Saxony.
Och där hälsade han på de fria saxiska lutheranerna.
And I'm told that when he came back from that visit.
Men det har berättats för mig att när han kom tillbaka efter detta besök.
He said better one church than two bad churches.
Så sa han, det är bättre med en dålig
one bad church than two bad churches.
Det är bättre med en dålig kyrka än två dåliga kyrkor.
He was evidently convinced that a free church in Scandinavia could never become a large church.
Han hade tydligen blivit övertygad om att en fri kyrka i Skandinavien aldrig kunde bli en stor kyrka.
And this he seems to have equated with a bad church.
Och detta tycks han ha satt likhetstecken med, vad blir det nu, en dålig kyrka.
Now, actually, I think that here Axel B. Svensson made a mistake.
Jag tror att här gjorde Axel B. Svensson ett misstag.
If he had carried out with his original ideas at that time.
Om man hade fortsatt i enhet med de ursprungliga tankarna han hade.
Maybe today we would have a larger free church, free Lutheran church in Sweden.
Så hade vi kanske idag haft en större luthersk fri kyrka i Sverige.
But we ought to remember that the question of what is a good church has really nothing to do with size.
Men vi ska komma ihåg att frågan om huruvida det är en god kyrka eller inte har ingenting att göra med storleken.
The Savior said, "Where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them."
Frälsaren säger, "Där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem."
The Savior often spoke of the church as a little flock.
Och frälsaren talade ofta om kyrkan som en liten jord.
Just as the prophets talked about it as a remnant.
Precis som profeterna talade om henne som kvarlevan, resten.
And the question of the church is never how big must it be.
Och frågan är alltså inte den, hur stor måste den vara.
But the question always is, what does God's word say?
Utan vad saken gäller är detta, vad säger Guds ord?
And what does God want us to teach in the church?
Och vad vill Gud att vi ska lära i kyrkan?
Significant that in the book of Revelation.
Det är betecknande att i Uppenbarelseboken.
One of the two churches that is not criticized is the church in Philadelphia.
Så en av de två kyrkor som inte kritiseras, kyrkan i Philadelphia.
That church must have been a very small church.
Och den kyrkan måste ha varit mycket liten.
But yet the Savior says you have a little strength.
Men ändå säger frälsaren, du har liten styrka.
And you have kept the faith.
Och du har tagit vara på mitt ord.
And you have not denied my name.
Och du har icke förnekat mitt namn.
This is the thing that a church ought to strive for.
Detta är det som en kyrka bör sträva efter.
In our day there is a great deal of striving for size.
I vår tid så är det en stor strävan efter att bli stora.
And in these efforts very often the holiness of the church has been forgotten.
Och i dessa strävanden glömmer man ofta kyrkans rätta helighet.
And much of the activity in the church of our time.
Och så blir mycket av aktiviteterna inom kyrkan i vår tid.
Is that the bad human situation can be improved by human effort.
Inriktade mot att de dåliga mänskliga förhållandena ska förbättras genom mänskliga insatser.
In other words, men should become holier and holier by their own works.
Med andra ord, att människor ska bli heligare och heligare genom sina egna gärningar.
By what they can do for themselves.
Genom vad de kan göra för sig själva.
This view of the holiness of the church completely ignores the doctrine of the total depravity of man.
Denna syn på kyrkans helighet, den lämnar obeaktat totalt det totala syndafördärvet.
And it forgets that real improvement can never come through legal efforts.
Och den glömmer att en verklig förbättring inte kan åstadkommas efter lagens väg.
We have seen the churches of our time, for example.
Vi har sett att kyrkor i vår tid.
Devoting many of their efforts toward supporting the freedom, the rebellious revolutionary freedom movements in Africa and other countries.
Ägnar mycket av sina ansträngningar för att stödja upprorelserörelser i olika länder.
As though that could improve the situation there.
Som om detta kunde förbättra situationen där.
What the churchmen have often forgotten is by their efforts they only replace one tyranny by another.
Men vad kyrkoledare ofta glömmer genom med dessa ansträngningar är att ett tyranni ofta bara ersätts av ett annat.
You can drive out the European rulers.
Du kan driva ut de europeiska ledarna.
But the situation certainly has not been improved when they are replaced by a man like Idi Amin.
Men situationen blir förvisso sen inte bättre när de ersätts av män som Idi Amin.
See, white tyranny and black tyranny are both tyranny.
Vitt tyranni och svart tyranni är båda tyrannier.
And that's what you will always have when you are dealing with sinful men.
Och det är vad du alltid kommer att ha när du har att göra med syndfulla människor.
And instead of trying to improve society.
Och istället för att försöka förbättra samhället.
By human effort.
Genom mänskliga ansträngningar.
The church of our time needs to recover the sense of the real holiness of the church.
Så bör kyrkan i vår tid återupptäcka den verkliga heligheten för kyrkan.
The only real holiness of the church is the righteousness of Christ.
Den enda verkliga heligheten för kyrkan är Kristi rättfärdighet.
Even the good works of the Christians are still tainted with sin.
Till och med de kristnas goda gärningar är befläckade med synd.
And only the forgiveness of sins can bring us real holiness.
Och endast syndernas förlåtelse kan skänka oss verklig helighet.
And that can be promoted only by the preaching of the gospel.
Och det kan endast befrämjas genom predikan av evangelium.
The other great question of our time in the doctrine of the church.
Den andra stora frågan i vår tid när det gäller läran om kyrkan
is the question of the unity of the church.
Är frågan om kyrkans enhet.
Which we also discussed yesterday.
Och det talade vi också om igår.
We saw that the unity of the church is not an outward unity.
Vi sa att kyrkans enhet är inte en yttre enhet.
And the whole ecumenical movement ignores that basic fact.
Och hela den ekumeniska rörelsen lämnar detta grundläggande faktum obeaktat.
The unity of the church as the church itself is an invisible thing.
Kyrkans enhet är liksom kyrkan själv osynlig.
It is a unity of faith.
Det är en trons enhet.
Now the question that used to trouble me a great deal in my younger years.
Men en fråga som bekymrade mig ofta när jag var ung.
Is this.
Är följande.
If the unity of the church is unity of faith.
Om nu kyrkans enhet är en trons enhet.
Then why do conservative Lutherans always lay so much stress on unity of doctrine?
Varför lägger då konservativa lutheraner så stor vikt på enhet i läran?
If the unity of the church is unity of faith.
Om nu kyrkans enhet är en trons enhet.
Why should our outward unity not be based on this that we are all believers together?
Varför ska då inte den yttre enheten grunda sig på detta att vi alla är troende?
I knew that the Bible laid a great deal of stress on the on purity of doctrine.
Men jag vet att Bibeln lägger en stor vikt vid lärans renhet.
On unity of doctrine.
Och enhet i läran.
But I didn't see the relationship between those two ideas.
Men jag kunde inte riktigt se det rätta förhållandet mellan dessa båda tankar på enhet i tron och enhet i läran.
And yet the relationship is really a very simple one.
Och likväl så är förhållandet däremellan mycket enkelt.
And when I look back to those times when I was troubled by that question.
Och när jag ser tillbaka på den tiden när jag var bekymrad av dessa frågor.
I often wonder how it is possible for a person to be so stupid.
Så undrar jag hur det kunde vara möjligt för en människa att vara så dum.
I could not see the relationship between the two.
Att jag inte kunde se förhållandet mellan de två.
Paul says in Ephesians 4 that we should endeavor to keep the unity of the faith.
Men Paulus säger i Efesierbrevet 4 att vi ska vinnlägga oss att bevara trons enhet.
And in that connection he doesn't say anything about doctrine.
Och i det sammanhanget säger han ingenting om läran.
And that was where my problem lay.
Och det var där problemet för mig låg.
But we know from the rest of the Bible that faith is created not by our efforts.
Men nu vet vi från Bibeln i övrigt att tron är inte skapad av våra ansträngningar.
Faith is produced only by the Holy Ghost.
Tron den ges endast av den helige ande.
But the Holy Ghost creates faith through the word and sacraments.
Men den helige ande skapar tron genom ordet och sakramenten.
And faith is preserved through the word and the sacraments.
Och tron bevaras av ordet och sakramenten.
And on the contrary, false doctrine undermines faith.
Och På motsatt sätt så är den falska läran någonting som underminerar tron.
The Bible even talks about false doctrine overthrowing the faith of people.
Bibeln säger också, talar också om falsk lära som kastar människors tro över ända.
The false use of the sacraments undermines faith.
Och det falska bruket av sakramenten underminerar tron.
We might only ask how many babies in Baptist churches failed to come to faith because of the false teaching concerning infant baptism.
Vi kan ju bara fråga oss hur många små barn inom baptistiska kyrkor har hindrats från en rätt tro genom den undervisning man har fått där. Och genom att de inte döpt.
Or how many people are taught not to take the words of the Bible seriously by being told that that Christ's body and blood are not really present in the Lord's Supper?
Och hur många människor har inte fått lära sig att man behöver inte ta det så allvarligt med Guds ord när de har fått höra att instiftsorden, detta är min kropp, detta är mitt blod, inte ska tas bokstavligt.
See, if this is true, that faith is created by the pure word of God and the correct administration of the sacraments.
Om det alltså är sant att tron skapas och bevaras av en rätt undervisning i Guds ord och en rätt förvaltning av sakramenten.
And if faith is undermined by false doctrine and a false use of the sacraments.
Om nu tron undermineras av ett falskt bruk av ordet och av sakramenten.
Then it is clear also that the only way that we can carry out Paul's directive to keep the unity of the faith.
Då blir det också helt klart att det enda sätt på vilket vi kan fullfölja eller uppfylla Paulus förmaning att vinnlägga oss om trons enhet
is that we keep the doctrine and pure and the sacraments correct.
Är att vi bevarar läran ren och förvaltar sakramenten rätt.
See, the unity of the church is really not unity of doctrine on the first level.
Alltså är trons enhet inte i första hand lärans enhet.
Because unity in doctrine can actually be an abominable thing.
Ty enhet i läran kan i verkligheten vara en styggelse.
If all people, if the whole church, for example, were united in the doctrine that babies should not be baptized.
Om till exempel hela kyrkan var enig i den läran att små barn inte får döpas.
That would not be a true unity of the church.
Det skulle inte vara en kyrkans sanna enhet.
If the whole church were united in this, that in the sacrament we receive only signs of Jesus' body and blood.
Om hela kyrkan var helt enig omkring detta att i nattvarden får vi bara tecken på Kristi lekamen och blod.
That unity of doctrine would not be pleasing to God.
Då skulle en sån enhet inte vara Gud välbehaglig.
See, what we are really striving for is not just unity of doctrine.
Så vad vi alltså strävar efter är inte bara enhet i läran.
But unity in faith.
Utan enhet i tron.
And that true unity of faith is promoted and preserved only by true unity of doctrine.
Och denna sanna enhet i tron är endast skapad och bevarad av en rätt förvaltning av ord och sakrament.
So what God does not ask of us is just unity of doctrine.
Så vad Gud begär av oss är alltså inte bara enhet i läran.
But unity in the pure doctrine,
utan enhet i den rena läran,
by which unity in faith is really preserved,
genom vilken enheten i tron i verkligheten bevaras.
Now, one of the chief doctrines which is always on which there is a great deal of dispute in the church of our time is the doctrine of the person of Christ.
En av de avgörande lärorna som det i vår tid står strid om i kyrkan, det är Bibelns lära om Kristus.
And so we want to talk a little bit about Jesus as true God and true man.
Och därför ska vi nu gå in på läran om Kristus som sann Gud och sann människa.
There is a very common opinion in the church of our time.
Det är en mycket vanlig uppfattning i kyrkor i vår tid.
That says that Jesus of Nazareth is just a good human being.
Som går ut på att Jesus av Nazaret bara var en särskilt god människa.
In whom certain godlike qualities were recognizable.
I vilken man kunde finna vissa gudaliknande kvaliteter.
Or perhaps that he was elevated to the level of God after his resurrection.
Eller att han upphöjdes till gudomlig nivå efter uppståndelsen.
If this latter view means anything at all.
Om nu denna sista uppfattning betyder någonting överhuvud.
then it means that Jesus has acquired the value of God for the church.
Då betyder det att Kristus har förvärvat värdet av att vara Gud för kyrkans räkning.
And that Jesus is really only God in a subjective sense.
Och att alltså Kristus bara är Gud på ett subjektivt vis.
In other words, that the church looks upon Jesus as being God.
Med andra ord, att kyrkan ser på Jesus som om han vore Gud.
In fact, the German theologian Ritschel,
i själva verket så lär den tyske teologen Ritschel,
that when we say that Jesus is God,
att när vi säger att Jesus är Gud,
this is not a statement of fact,
då är det inte ett faktum vi lägger fram,
but this is simply a statement of value,
utan bara en värdering.
In other words, we believe that Jesus is God.
Med andra ord, vi tror att Jesus är Gud.
Whether he is God or not is not really important.
Om han sen är det eller inte, det spelar ingen roll.
What's important is what the church believes about him.
Vad som är avgörande, menar han, det är vad kyrkan tror om honom.
This viewpoint has gained a great deal of currency in the church of our time.
En sån här uppfattning har blivit mycket populär inom kyrkorna i vår tid.
It is applied also, for example, to the resurrection of Christ.
Och en sån här syn tillämpas också på Jesu uppståndelse.
They say, well, whether Jesus rose from the dead or not is something we can never really determine.
Man säger om Jesus uppstod eller inte, det är någonting vi aldrig kan avgöra.
But what is clear is that the disciples believed that he was risen.
Men vad som är klart är att lärjungarna trodde att han hade uppstått.
And the fact that they believed that made them different men.
Och detta faktum att de trodde det förändrade deras liv.
So it is good for men today still to believe in the resurrection of Christ.
Så därför är det bra för människor den dag idag är att tro på att han är uppstånden.
Because this will have an effect on the way they live.
Eftersom det kan påverka deras liv.
But whether Jesus really rose or not is really unimportant.
Men om han i verkligheten uppstod eller inte, det spelar ingen roll.
The same attitude is taken toward prayer, for example.
Samma attityd intar man när det gäller bönen.
They say the value of prayer does not lie in this that God hears prayer.
Man säger värdet i bönen ligger inte i detta att Gud hör bön.
But if people believe that God hears prayer,
men om människor tror att Gud hör bön,
this will help them to lead a more settled life.
Då hjälper det människorna att leva ett mer harmoniskt liv.
And so we should tell them that God hears prayer.
Och därför ska vi säga Gud hör bön.
Even if that isn't true.
Även om det inte är sant.
Because it will help them.
Till det hjälper ju dem.
In other words, we should preach the gospel in all its glorious falsehood.
Med andra ord, vi ska predika evangelium i all dess ärorika falskhet.
But it ought to be very clear to us.
Men det bör stå helt klart för oss.
That the only way a man can find any comfort in the thought that God hears prayer.
Att enda sätt på vilket en människa kan finna tröst i detta att Gud hör bön.
If he really is convinced that God does hear it.
Är i övertygelsen om att Gud verkligen hör den.
And the subjective value of prayer is really based on its objective value.
Och det subjektiva värdet av bönen har alltså sin grund i verkligheten i det objektiva värdet.
And if I believe that Jesus is God.
Och om jag tror att Jesus är Gud.
And that makes my life more settled.
Och det gör mig mera harmonisk.
And Jesus is not God.
Men Jesus är inte Gud.
Then it's obvious that I am just living in a fool's paradise.
Då är det ju helt uppenbart att jag lever i ett falskt paradis.
And much of the teaching of the church is actually of that character.
Och mycket av kyrkans undervisning i vår tid är av just denna karaktär.
It is very clear that the Bible teaches that Jesus is God, is true God.
Det står helt klart att Bibeln verkligen lär att Jesus är sann Gud.
Now, there are many, most modern theologians will admit that there are passages in the Bible that teach that Jesus is God.
Och de flesta moderna teologer tvingas medge att det finns många ställen i Bibeln som faktiskt lär att Jesus är Gud.
But they say that those passages really again only reflect the belief of the church.
Men säger man dessa ställen, de återspeglar bara kyrkans subjektiva uppfattning.
And they try to show that there was a difference of opinion among the early Christians about this matter.
Och man försöker också ådagalägga att det fanns olika meningar bland de första kristna.
And they say, for example, that Paul did not believe that Jesus was true God.
Och man säger till exempel, Paulus hade inte den uppfattningen att Jesus var sann Gud.
But the man who wrote the gospel according to St. John believed that he was God.
Men däremot den person som skrev Johannes evangeliet, han hade den uppfattningen att Jesus var sann Gud.
See, here the doctrine of the Bible becomes important again.
Så här blir alltså Bibelns lära återigen viktig.
See, if this is true,
om detta är sant,
that Paul did not believe that Jesus was God,
att Paulus inte trodde att Jesus var Gud,
but the man who wrote the fourth gospel did believe that Jesus was God,
men att en person som skrev det fjärde evangeliet trodde att Jesus var Gud,
then obviously you have contradictory doctrines in the Bible.
Då har du ju uppenbarligen motsägande läror i Bibeln.
And then the Bible cannot be God's word.
Och då kan inte Bibeln vara Guds ord.
The Bible just contains Paul's best religious ideas.
Bibeln innehåller bara Paulus bästa religiösa tankar.
And the best religious ideas of people like the author of John's Gospel.
Och de bästa religiösa tankarna hos personer som den som har skrivit det fjärde evangeliet.
That's why it's so important for us always in all of these doctrines to keep in mind that the Bible truly is God's word.
Det är därför det är så viktigt för oss när det gäller alla dessa läror att komma ihåg att Bibeln i verkligheten är Guds sanna ord.
That God really gave the words of the Bible to the holy writers.
Att Gud verkligen gav Bibelns ord till de heliga författarna.
And then we can't speak of a difference between Paul and John.
Och därför kan vi inte tala om en skillnad mellan Paulus och Johannes.
As I said, modern theologians generally will admit that John's gospel does emphasize the deity of Christ.
Som jag nyss sa så tvingas moderna teologer att medge att det finns bibelställen som stryker under att Jesus är sann Gud.
But for many years it was claimed by scholarly theologians that John's gospel therefore must be written very late.
Men för tidigare så sa många teologer att av den anledningen måste Johannes evangeliet vara mycket sent.
Because nobody who lived in the first generation and who really knew Jesus could have believed that he was God.
Ty ingen som levde under den första generationen och som verkligen kände Jesus kunde tro att Jesus verkligen var Gud.
They had seen him live on this earth as an ordinary man.
De hade ju sett honom leva här på jorden som en vanlig människa.
And they knew that he wasn't God.
Och de visste att han var inte Gud.
Not only that, but they said that John's gospel must have been written by a Gentile Christian.
Inte bara detta, utan man sa att Johannes evangeliet måste ha skrivits av en hedna kristen.
Because no Jew who was a faithful, who was well acquainted with the Old Testament.
Ty ingen jude som var väl förtrogen med Gamla testamentet.
Could have spoken of two different persons who can be called God.
Kunde ju inte tala om två skilda personer som var Gud.
Namely the Father and the Son.
Nämligen Fadern och Sonen.
And so the idea that that Jesus was a second God, so to speak.
Och sålunda den tanken att Jesus var en andre Gud, så att säga.
Must have arisen in the Gentile world where they believed that there were many gods anyway.
Måste ha uppstått i hedna världen där man ändå trodde att det fanns flera gudar.
And therefore the gospel according to St. John could not have been written until the middle of the second century.
Och därför kunde Johannes evangeliet inte ha skrivits förrän kring 150-talet.
At the very, very earliest.
I det allra tidigast.
Because it would have taken that long for the deity of Christ to have gotten a foothold in the church.
Ty det måste ha tagit så lång tid för tanken på att Jesus var Gud att tränga in och få utrymme inom den kristna kyrkan.
That view received a serious blow.
Men den här tanken, den exploderade, den gick om intet.
From a purely scholarly point of view.
Utifrån ren vetenskap.
By the discovery of the manuscript which we know today as P52.
När man upptäckte ett bibelmanuskript som vi idag kallar för Papyrus 52.
This is a very small piece of papyrus.
Det är en mycket liten papyrusfragment.
That has a number of verses on it.
Och det finns en rad verser skrivna där.
Which were immediately identified as parts of the gospel according to St. John.
Och de kunde omedelbart identifieras som delar av Johannes evangeliet.
And the experts dated this at no later than 125 AD.
Och experterna kunde datera detta fragment till icke senare än 125 efter Kristus.
The scholars had always said the gospel according to St. John did not come into existence until the second half of the second century.
Men forskarna hade ju tidigare sagt att Johannes evangeliet hade ju kommit till under sista delen av 100-talet, alltså efter 150.
But this papyrus showed that it was already in existence 125 years after Christ.
Men detta fynd visar ju att det existerade redan 125 efter Kristus.
It's only about 25 years later than the church always said that John's gospel was written. Only about 25 years after the church always said John's gospel was written.
Ja, och det är bara 25 år efter den tidpunkt då kyrkan har menat 25. Att 25 år, ja, då man har menat att Johannes i verkligheten skrev ned Johannes evangeliet.
But it was always agreed by all scholars that John's gospel was written very late.
Men forskarna hade alltid varit överens om att Johannes evangeliet måste vara mycket sent.
But now there are some scholars who say that the John's gospel was written even earlier than the church has always said that it was written.
Men idag så finns det forskare som säger att Johannes evangeliet måste till och med vara tidigare än vad man tidigare allmänt har trott inom den ortodoxa kyrkan.
The German theologian Bultmann, for example, said.
Så sa till exempel den tyske teologen Bultmann.
That it is absolutely certain that John's gospel is so late.
Att det är absolut säkert att Johannes evangeliet är så sent.
That it is useless for a recovery of what Jesus really did and said.
Att det är värdelöst att brukas för att få fatt på vad Jesus verkligen har sagt och gjort.
But not so many years ago, the great archaeologist Albright.
Men för inte så länge sedan så sa den store arkeologen Albright.
Who was one of the greatest biblical archaeologists in America?
Som var en av de största bibliska arkeologerna i Amerika.
That John's gospel is very likely the earliest of all the gospels.
Att Johannes evangeliet kanske är det tidigaste av alla evangelierna.
So within 25 years,
så inom 25 år,
a certain conviction on which all scholars were agreed.
Så har en alldeles bestämd uppfattning som alla forskarna hade.
At least all so-called scholars.
I varje fall alla så kallade forskare.
Has been shown to be completely untenable.
Har alltså visat sig vara helt ohållbar.
Now orthodox Christians of course have always looked upon the Bible as a unit.
Men ortodoxa kristna har alltid sett på Bibeln som en enhet.
And if the John's gospel teaches that Jesus is God.
Och om Johannes evangeliet lär att Jesus är Gud.
That will convince them that the Bible teaches that Jesus is God.
Så övertygar det dem om att Bibeln lär att Jesus är Gud.
And if what the Bible teaches is what God teaches,
om det Bibeln lär är vad Gud lär,
then God teaches that Jesus is God.
Då lär alltså Gud själv att Jesus är Gud.
And anybody who does not believe that Jesus is God,
och den som inte tror att Jesus är Gud,
makes a liar out of himself.
Han gör sig till en lögnare.
And really, if Jesus is not God, we ought not to speak of him as being a good man either.
Och om Jesus inte är Gud, så är det i verkligheten så att vi kan inte heller säga att Jesus var en särskilt god människa.
If you believe that the Bible is God's word, if you believe,
om man tror att Bibeln är Guds ord,
then we really only have one choice.
Då har vi bara ett alternativ.
Because the Bible teaches that he is God.
Ty Bibeln lär att han är Gud.
And even if the Bible is just a good record of what happened.
Och även om Bibeln bara är en fin uppteckning av vad som har hänt.
Then you should not say that Jesus is God but not a good man.
Då ska du inte säga att Jesus inte är Gud utan bara en god människa.
Because if he said the things the Bible says he said.
Ty om han sa det som Bibeln säger att han sa,
and he is not God,
och han inte är Gud,
then he is the greatest fraud the world has ever seen.
Då är Jesus det största bedrägeri som världen någonsin har skådat.
We can't of course look at all the passages of the Bible in the time available to us that speak of his deity.
Nu har vi inte så mycket tid, så vi kan inte slå upp på alla de ställen som stryker under att Jesus är Gud.
But I thought that we would talk only about a few of the passages that are often disputed.
Men vi kan ta upp ett par ställen ställen som ofta som man ofta vill bortse ifrån.
Since I came to Sweden this time,
sedan jag kom till Sverige den här gången,
I read somewhere that Jehovah's Witnesses were making great progress in Sweden.
Så läste jag någonstans att Jehovas vittnen går starkt framåt i Sverige.
In America, the Jehovah's Witnesses have their own translation of the Bible.
Och i Amerika så har Jehovas vittnen sin egen specialöversättning av Bibeln.
And they always make a big point of this, that in John chapter 1,
och då gör man en stor affär av detta att i Johannes 1,
The organized churches have mistranslated the passage.
Så har de organiserade kyrkorna felöversatt stället.
Because the church, the ordinary translations always say the word was God.
I vanliga översättningar så står det i allmänhet att ordet var Gud.
And they translate instead the word was a God.
Men de översätter istället ordet var en Gud.
The Greek words are theos en hologos.
På grekiska står det theos en hologos.
Which simply is the word was God.
Som helt enkelt betyder ordet var Gud.
But the Jehovah's Witnesses say there is no article in front of God.
Men då påtalar Jehovas vittnen att det finns ingen bestämd artikel framför till oss
and
Gud.
And therefore you should not translate the word was God.
Och därför ska du inte översätta ordet var Gud.
But you should translate the word was a God.
Utan du bör översätta ordet var en Gud.
And they spell God with a small g.
Och så stavar man Gud med ett litet g.
And they say that this only means that Jesus was a great, great being.
Och då säger man, det här betyder bara att Jesus var en mycket stor varelse.
There are two things that need to be said in regard to this argument of the Jehovah's Witnesses.
Men det är två saker vi bör säga med tanke på detta argument från Jehovas vittnen.
If they say we should not translate the word was God because there is no article before God.
När de säger att vi ska inte översätta ordet var Gud eftersom det inte står någon bestämd artikel framför Gud.
We might first of all remind them that there is also no indirect article in front of God.
Då ska vi för det första påminna dem om att det står inte heller någon obestämd artikel framför Gud.
But there is no indirect article in Greek.
Det finns ingen obestämd artikel i grekskan.
But if you would put an article in front of God.
Men om du nu vill sätta en artikel framför Gud.
And would write and would translate. You would have to translate the word was the God.
Då måste du översätta ordet var guden.
And that would be false doctrine.
Och det skulle vara falsk lära.
Because while you can say the word is God,
fastän du kan säga ordet var Gud,
you cannot say the word was the God.
Så kan du inte säga ordet var guden.
Because there is a rule in Greek grammar,
det finns en regel i den grekiska grammatiken,
which says that if both the subject and the predicate of such a sentence,
som säger att om både subjektet och predikatet i en sån mening,
both have the article,
båda har en bestämd artikel,
then the sentence is reversible.
Då kan man vända upp och ner på satsen.
And you could say either the word is God or God is the word.
Och då kan du antingen säga ordet var Gud eller Gud var ordet. Guden var ordet.
But you can't say that God was the word.
Men du kan inte säga Gud var ordet.
Because God is Father, Son and Holy Ghost.
Ty Gud är ju Fader, Son och den helige Ande.
Perhaps an example in English, in Swedish, or I hope it works in Swedish too.
Jag vet ett exempel. Jag vet inte om vi kan överföra detta på svenska. Vi ska försöka.
We say, for example, in English, the horse is a quadruped.
Vi säger till exempel på engelska, hästen är ett fyrfotad djur.
But we can't say in English, the horse is the quadruped.
Men vi kan inte på engelska säga, hästen är fyrfotad djuret.
Because if you would say that would mean that every four-footed animal is a horse.
Så om du säger så, då betyder det att varenda fyrfotad djur i världen är en häst.
Or every horse is a four-footed, as well as every horse is a four-footed animal.
På samma sätt som varenda häst är ett fyrfotad djur.
And so in that same way you would say that every person who can be called God must also be called the word.
Och därför så kan du säga varje person som kan kallas Gud måste också kunna kallas ordet.
And thus you cannot have the article in Greek without having false doctrine.
Och sålunda kan du inte ha en bestämd artikel framför Gud utan att därmed samtidigt få falsk lära.
What you really would have then is Unitarianism.
Och vad du då skulle få är unitarianism.
And you have to say the Father is the Son.
Och då måste du säga Fadern är Sonen.
And the Son is the Father.
Och Sonen är Fadern.
And the Son is the Holy Ghost.
Och Sonen är den Helige Ande.
And the Holy Ghost is the Son.
Och den Helige Ande är Sonen.
And you would have to be left either with pure Unitarianism or Modalism.
Och vad du då får kvar är rena rama Unitarianismen eller Modalismen. Det här är ord som kanske blir förklarade i nästa föreläsning om treenigheten. We will explain
this. Yes. Another passage under dispute is Romans 9:5.
Ett annat ställe som omdiskuterat är Romarbrevet 9:5.
This is the passage that I always look up when a new translation of the New Testament comes out.
Det här är det ställe jag alltid slår upp när det kommer ut en ny bibelöversättning.
And if the translation of this verse is correct,
och om översättningen av den här versen är korrekt,
then I am favorably disposed from the very beginning.
Då ser jag positivt redan från början på bibelöversättningen.
And if the translation of this verse is wrong,
men om den översättningen av den här versen är felaktig,
then I know that the translator is a liberal theologian.
Då vet jag att översättaren är en liberal teolog.
The modern translators always put a period after Christ.
De moderna översättarna sätter i regel punkt efter Kristus.
The passage as it reads in our English in our King James Bible.
Översättningen lyder i den gamla engelska kyrkobibeln.
Of whom, as concerning the flesh, Christ came.
Av dem med tanke på köttet kom Kristus.
Who is over all God blessed forever.
Som är över allting Gud högt lovad i evighet.
The modern translations however say Christ came after the flesh.
Men moderna översättare säger Kristus kom efter köttet.
Period.
Och sen en punkt.
And then they make a new sentence.
Och så börjar man en ny mening.
God and say God who is over all be blessed forever.
Så säger man Gud som är över allting han är högt lovad i evighet.
Because they cannot admit that Paul would say that Jesus is God.
Ty man kan inte medge att Paulus här säger att Jesus är Gud.
But the normal way to translate this verse is the way it is translated in the conservative translations of the Bible.
Men det normala riktiga sättet att översätta denna vers är så som konservativa bibelöversättare har det.
There is another rule in Greek grammar which is very clearly involved.
Det är en annan regel i den grekiska grammatiken som hör ihop med denna vers.
The Greek translation the Greek wording reads this way.
De grekiska orden är följande.
Ex hon ha Christos.
Ex hon ha Christos.
To katasarka.
To katasarka. Som enligt köttet.
Ha on epi panton theos. Oilagitos. Ice tune or Ionas. Ice tooth Ionas. Right. Now, the rule in Greek grammar is this.
Regeln i den grekiska grammatiken är följande.
When you have a articulated noun.
När du har ett substantiv med bestämd artikel framför,
which is then followed by another article governing a prepositional phrase or an adjective,
som sedan följs av en annan bestämd artikel som styr ett prepositionsuttryck,
then the prepositional phrase modifies the first noun.
Då hör detta prepositionsuttryck samman med detta första substantiv som hade artikel.
So that if you say, you would translate the Christ, namely the one who is over all things, God blessed forever.
Så då kan du översätta, nämligen Kristus, han som är över allting, han är Gud, välsignad i evighet.
The only place where you could really put a period would be here.
Enda stället där du skulle kunna sätta en punkt, det är efter uttrycket över alla.
But then you already would have the doctrine of the deity of Christ.
Men då har du redan läran om Kristi gudom.
What is remarkable is that in the second letter to the Corinthians,
det som är anmärkningsvärt är att i andra brevet till Korintierna,
in the 11th chapter,
i elfte kapitlet,
I think verse 31,
jag tror vers 31,
you have in the Greek Testament exactly the same construction.
Så har du i den grekiska grundtexten exakt samma konstruktion.
You have this very phrase.
Du har precis det här uttrycket.
The one who is blessed forever.
Den som är välsignad i evighet.
Exactly the same words.
Precis samma ord.
In exactly the same word order.
I samma ordföljd.
And yet there they always translate the second phrase as modifying God.
Och då översätter man alltid detta andra uttryck som en hänförande till Gud.
And all the modern translations that I know translate 2 Corinthians 11:31 correctly.
Så när det gäller andra Korinthierbrevet 11 så översätter alla moderna översättare riktigt.
And they ought to translate Romans 9:5 in exactly the same way.
Och därför borde de översätta Romarbrevet 9:5 på samma
vis. And
that
would teach that Jesus is God.
Och det lär att Jesus är Gud.
Should we make it?